Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext, den 12:e söndagen efter trefaldighet. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom: era hycklare, lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den? Men den här kvinnan, en Abrahams dotter, som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi kan se 4 saker i dagens text. Vi ser först hur Jesus befriar den som är bunden av Satan. Men vi ser också hur den lagiska människan blir upprörd och kommer med invändningar. Och vi ska se närmare på det. För det tredje så kan vi förstå att ytterst rätt så är en andlig kamp mellan Kristus och Satan. Och slutligen så ser vi hur Jesus har svar på alla invändningar. Ja, vi läste just hur Jesus befriar en kvinna som inte har kunnat räta på sig under 18 år. Det är en väldigt lång tid. Och gå nerböjd i 18 år vart man än går. Och idag har hon gått till synagogan. Det är sabbat och hon har kommit för att höra Guds ord. Och i synagogan så sitter Jesus och undervisar. Och när han ser henne så kallar han henne fram till sig. Och han befriar henne med sitt ord och lägger händerna på henne. Då rätar hon på sig och tackar Gud. Det var säkert inte någonting hon hade väntat sig. Hon hade kommit för att höra Guds ord. Men hon hörde Jesus kalla på henne. Och han uttalade orden: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så oväntat kan Jesus befria en människa. Men när han gör det, när en människa blir befriad, då reagerar den lagiska människan. Det här kan inte vara rätt. Det har inte gått enligt reglerna. Ja, vi kan ju tänka på vår egen befrielse. Från syndare i Satans våld till fria Guds barn. Det gick ju inte till som man skulle kunna kräva av oss. Vi gjorde inte våra hjärtan rena. Kanske sörjde vi över vår synd. Men inte var sorgen så stor som djupet av vår synd egentligen skulle rättfärdiga. Nej, det räckte med att vi blev överbevisade. Med att vi kan inte befria oss själva. Och så hörde vi Kristi evangelium. Du, just du, är fri från din synd. Nej, det kan inte vara rätt. Så enkelt får det inte gå till. Vi kan förstå om den lagiska människan reagerar på vår befrielse. Han reagerar ju till och med på det vi läser om i dagens text. En kvinna blir befriad från sin sjukdom på sabbaten. Och en lagisk människa ser inte som Gud ser. Han ser allt genom förnuftet. Han förstår bara lagen, och inte ens lagen förstår han ordentligt. Vi ska se närmare på den lagiska människan för att försöka förstå. För inom oss själva så har vi ju samma sak. Vår gamla människa är både lagisk och laglös. Köttet, eller den gamla människan, underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det kan vi känna inom oss. Och samtidigt, hur den gamla människan vill erkännas som god och rättfärdig på egna meriter. Ja, när man sätter ord på den kombinationen så låter det inte riktigt klokt. Men det är ändå en ständig kamp som vi har. Dessutom har vi lagiska människor omkring oss, vart vi än går. För av naturen så förstår vi inte evangeliet. Det enda man förstår av naturen är lagen. Ordet om korset, står det, är en dårskap för de som går förlorade. Men för de som blir frälsta är det en gudskraft. Ja, talar man om förlåtelsen med en människa som inte tror. Förlåtelsen är det viktigaste i den kristna tron. Då är det lätt hänt att man får som svar att ja, det är viktigt att vi förlåter. Och det är förstås viktigt. Men det är inte det viktigaste. Den stora förlåtelsen. Den är ju Guds förlåtelse till oss. Och gör man klart att det är vad man syftar på. Att Gud förlåter oss. Då kommer man få till svar frågor om hur kan vi få Gud att förlåta oss? Och hur kan vi veta att han har gjort det? Men att Kristus på korset redan har sonat världens synder, att Gud har förklarat hela världen fri från skuld, det låter för bra för att vara sant. Det är för enkelt. Nej, av naturen förstår vi inte evangelium, utan bara lag. Och samtidigt förstår man inte heller lagen och dess syfte av naturen. Lagens syfte efter syndafallet är inte att upprätta vår gemenskap med Gud. Nej, lagen visar vår synd. När människan just hade kommit från Guds hand så kunde hon vara rättfärdig inför Gud på egna meriter. Men när vi läser lagen, då ser vi en skillnad mellan oss själva och det lagen beskriver. Och den skillnaden kan vi inte övervinna. En Guds lag till och med drar fram synden vi har i hjärtat. Så att det står: jag hade inte vetat vad begär var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Och det kan vi känna igen. Ju mer vi lär känna och förstår Guds lag, desto mer måste situationen se hopplös ut, så länge man inte känner och tror evangelium. Vi vet ju att Gud är helig. Inget mörker finns i honom. Vi läser: ni ska hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Det lär både profeten Mose, Guds folk i det gamla förbundet, och aposteln Petrus lär samma saker i det nya. Jesus lär oss om hur både öga och hand ska hålla Guds bud. Men så lär han vidare att tankar, känslor och vilja ska vara helt i harmoni med Guds vilja. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och Mose hade lärt samma sak. Vi läser om att hålla hela Guds lag. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Ja, vad gör man då? Om man på lagens väg vill ställa sig i rätt relation till Gud. Man sänker förstås lagens krav till det som går att hantera. Vi kan i våra yttre gärningar avstå från det onda. Vi kan låta bli att utsätta oss för onödiga frestelser. Ja, vi kan till och med liksom bygga en mur runt om lagen så att vi inte riskerar att bryta den. Om Guds ord säger att vi inte ska dricka oss berusade, då kan människan lägga till att vi inte får dricka någon alkohol överhuvudtaget. Och det är inte fel att avstå från alkohol, men det är inte Guds bud. Om Gud säger att vi inte ska delta i falsk gudstjänst, då kan människan lägga till att vi får inte heller lära oss om falska religioner och att det är en synd att ha Koranen i bokhyllan. Det är inte bara så att de här buden går utöver vad Gud kräver och inte är till någon annan nytta än att ge oss en känsla av att vara mer laglydiga än vi är, så att vi kan bedra oss själva. Det är ju dessutom så att det är fullt möjligt att hålla de här extra buden utan att man på något sätt blir bättre på att hålla det ursprungliga budet, det som Gud hade gett. Man håller inte de buden som de var menade. Det går ju att avstå från alkohol utan att vara sund i sitt sinne, utan att vara nöjd och tacksam över det som Gud faktiskt ger. Och det går att ha enbart goda böcker i sin bokhylla utan att man samtidigt fruktar och älskar Gud överallt och i allt förtröstar på honom. Och kanske är det den gnagande känslan av att synden faktiskt alltid finns där som gör den här muren så känslig. Idag läser vi om en person, eller egentligen var det fariseerna överhuvudtaget, som hade satt en mur runt sabbatsbudet. Det är ett bud som är ganska enkelt att hålla till det yttre. Och det var viktigt att man verkligen höll det budet. Så långt är allting rätt och riktigt. Gud hade gett folket sabbaten som en påminnelse om att Gud fullbordat skapelsen på 6 dagar. Och som en påminnelse om att Gud befriat dem ur slaveriet i Egypten. Men nu fick de vila. Budet var också en förebild, en skugga av det nya som skulle komma, när Guds nya verk var fullbordat, när Kristus som människans representant uppfyllt hela lagen, så att det inte fanns något arbete kvar att utföra. Ja, sabbaten både påminde och pekade mot hur Gud ger oss allt. Och dessutom var den ju god för att den ger vila rent fysiskt från arbete. Det behöver vi också. Men fariseerna hade gjort sabbaten till ett självändamål. De hade bestämt saker om hur många steg man fick ta på sabbaten, och detaljer som kanske var mer krångliga att komma ihåg än att hålla. Nu botar Jesus en kvinna på sabbaten, och det riskerar att rubba på muren som är byggd runt budet. Det finns 6 dagar då man ska arbeta, säger synagogsföreståndaren. Ja, så står det i Moseböckerna. 6 dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor. Men så lägger han till en tillämpning som inte står i texten. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Så fungerar det ofta med lagiskheten. Man säger någonting som är helt sant och riktigt, och så drar man en slutsats eller lägger till någonting som är lite annorlunda. Eller kanske någonting helt annorlunda. Vi kan förstå att det rådde en konflikt mellan Jesus och fariseerna. Om det bara hade gällt denna enda sak, att människor fick bli botade på 6 dagar i veckan istället för på alla 7, då skulle problemet vara ganska begränsat. Men det var hela fariseernas anda, eller surdeg som Jesus kallade, som stod i konflikt med det som Jesus nu kom med. Och det Jesus kom med, det var ju vad hela skriften vittnade om. Fariseernas små tillägg till skriften blev till bördor för människorna. Det hjälpte dem inte, varken i relation till Gud eller i relation till varandra. Det uppenbarade inte deras synd, utan gjorde synden snarare till något mer diffust och oklart. Att inte älska och frukta Gud över allting. Och det kan vi förstå av naturen, att det är synd. Men att ta ett steg för mycket på sabbaten för att man tappat räkningen, är det synd? Eller att bli botad på sabbaten, är det en synd? Så går man runt med ett osäkert samvete, samtidigt som man glömmer det viktigaste. Och Jesus hade sagt till fariseerna och de skriftlärda: ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Ni har tagit nyckeln till kunskapen, själva har ni inte gått in, och de som ville komma in har ni hindrat. Ja, när en människa vill frälsa sig själv genom lagen, då blir Bibeln liksom en tillsluten bok Och man kan varken se själv eller lära andra om vägen som Kristus har öppnat. Från fariseernas sida så var Jesus ett hot mot deras murar runt lagen. Mot den laglydnad som de menade var tillräcklig inför Gud. Men nu riskerade att sättas ur spel. Synagogsföreståndarens reaktion är ett utslag av detta. Från Jesus sida är fariseernas lära någonting som hindrar människor att verkligen se sin synd och behovet av frälsning. Och den tar samtidigt bort frälsaren ur bilden, så att ingen kan bli frälst om man håller sig till deras lära. Det var nog inte bara så att Jesus hade angripit fariseerna, utan fariseerna hade också angripit Jesus. Det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första, som man driver ut andarna, hade några sagt. Och de menade att Jesus stod i förbund med djävulen. Och även idag ställer de sig på motsatt sida mot Jesus. Han befriar en kvinna från en sjukdomsande, från Satans boja. Och de svarar att detta inte riktigt handlat av Jesus. Det är emot Guds vilja. Så ställer de sig på djävulens sida. För ytterst sett är det en andlig strid. Det är en andlig strid som vi vet att Jesus har vunnit. Vi vet att han besegrar Satan, som det var lovat till våra första föräldrar. Att han skulle trampa sönder ormens huvud och samtidigt bli huggen i hälen. Han skulle lida när han segrade. Han segrar på korset och köper oss fria från vår skuld. Lukas har lite tidigare berättat om hur Jesus nu vände sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Dit går han för att köpa oss fria. Och det är på grund av den seger som han vinner i Jerusalem som han kan befria människor. Det var så människor under gamla förbundet blev fria. Och det är så vi blir fria. Han hade svarat sina angripare att Satan blivit bunden och att Guds rike nu kommit till dem. Därför kunde han driva ut de onda andarna. Och det står ju om hur Satan anklagar de troende i Uppenbarelseboken. Men så står det, de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Där har vi vår frihet. Kristi fullbordade verk som har köpt oss fria. Och budskapet, evangeliet om att det har skett. Vi behöver bevaras i den tron. Och därför svarar Jesus också på angreppet. Föreståndaren hade ju sagt, det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade. Men inte på sabbatsdagen. Vi ser att angreppet, det riktas inte direkt mot Jesus. Han hade inte sagt, Jesus, du måste låta bli och befria människor som kommer till dig på sabbaten. Nej, det hade inte gått. Jesus tar emot människor när de än kommer. Det går inte att hindra honom från att befria oss. Föreståndaren vänder sig till folket. Det går att hindra dem från att komma till Jesus. Och därför avslöjar också Jesus hyckleriet i invändningen, för att människor ska fortsätta att komma till honom. Och för att de som invänder också ska se att de är på fel väg och kunna vända om. De som då inte tar till sig Jesu ord, de kommer att få skämmas. Men för de som tar till sig orden så blir det till glädje. För Jesus befriar verkligen, och det är helt i sin ordning. Vi kan bara behöva övertygas om att det är rätt. Amen. Låt oss be. Herre Gud, du som har köpt oss fria genom din sons blod. Vi ber dig, påminn oss om din fullkomliga förlåtelse. Och ge oss hjärtan som villigt tjänar våra medmänniskor. Genom samma din son, Jesus Kristus. Amen.